Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 172. Vi har en comeback vid mikrofonen. Nina Smeds.
I'm back. Bra. Ja, jag måste jobba lite här senaste tiden.
Vi har konstaterat att du och jag jobbar hårt. Daniel är den som är slacker. Det konstaterade vi förra veckan.
Jag bara går runt och myser.
Ja, mysfarbror. Nej, men det är bra att någon jobbar och drar in pengar till det här bolaget.
Du är politisk redaktör på tidningen. Slackern Daniel Dahlén är chefredaktör och vd. Och jag heter Jonas Blad och jag är ledarskribent. Ungefär så.
Ja, tack för den introduktionen.
Hörrni, vi har haft en lite lugnare vecka i politikerverkstaden. Men å andra sidan så har vi haft en mycket lugnare vecka överlag. Det är ju sportlås vecka, vilket innebär att Åland höjs en aning ur vattnet då... Liksom tyngden lättare eftersom alla åker till fjällen.
Nej, jag tror Gran Canaria trycks ner, för där är det ålänningar.
Ja, fjällen då skulle jag säga. Jo, jag ser mitt Facebook-flöde.
Kanske, det skulle bli helt folktomt här om det var så att det fanns fjäll på en ö.
Ja, då ska alla åka dit.
Med sol.
Tänk, fjällen blir lite lägre under det åländska sportlovet, för ålänningarna tynger ner det.
Det liksom den ultimata, det ultimata det vore Teneriffa med snö på Teide.
Ja.
Och åka skidor där.
Ja, då ska inte ålänningarna behöva åka någonstans.
Ja, men vi har ju en del punkter ändå att gå igenom, även om det kanske har varit lite lugnare som sagt än med elhybridsgatar och annat.
Jo, det kommer nog säkert till det. Du behöver inte vara orolig.
Nej, men vi kör väl igång med det vi har då. Mm.
Ja.
Landskapsregeringen har ålagt ÅHS ett inbesparingskrav på 3,3 miljoner över 3 år, det vill säga 1,1 per år. Titta, huvudräkning. Och nu håller de för fullt på att diskutera hur det ska gå till. Samtidigt så håller ju också landskapsregeringen på att ta in uppgifter då på hur de andra avdelningarna och underlydande myndigheter ska kunna spara. Målet är ju 4 miljoner euro årligen under ett antal år framåt för att få budgeten i balans, och det blev väl inte lättare utav det här 13 miljoner skadeståndet som också ska balanseras på något sätt då. Hur kommer det här att påverka Åland? Om vi börjar med vården kanske, eftersom det ligger ju nära oss alla.
Jag tror det är väldigt svårt att säga det här skedet eftersom det är helt nytt system. Tidigare hade ju funnits inbesparingskrav, men det har ju inte alltid hållit. Man har kunnat komma med ett tilläggsbudget.
Det var väl årets understatement.
Ja, har det någonsin hållit, tänkte jag säga. Nej,
jag är snäll nu, jag har inte varit med här. Jag vill att det ska vara mysig stämning. Ni blir så aggressiva. Ja, men om vi säger så här då, att det kanske inte alltid fungerat så som man har tänkt. Det som blir intressant nu blir ju hur hårt mot hårt sätter landskapsregeringen med det här kostnadstaket då som de ska komma med här framåt våren. Blir det så att tilläggsbudgetar och ansökan om mera medel godkänns?
Ja. Nej, men jag känner väl som så att jag blir lite orolig för de här, alltså att inbesparingar måste göras, men jag tror att det är väldigt lätt att hamna i en situation där du drar ner på servicefunktionen. För då kan du också motivera det och säga att ja, men det här sparar vi in och det är politikerna som har gjort det här, och det är liksom lättare ut till en myndighet att göra det istället för att titta på kanske processer, underliggande faktorer för att få ner kostnadskostymen den vägen. Så det är jag väl kanske mest orolig för, att vi hamnar i någon situation där vi blir någon slags pajkastning, medan vi vet att vi behöver troligtvis innan det är färdigt spara in på både på service och på andra delar i de här organisationerna.
Ja, det stod väl i regeringsprogrammet, om jag nu försöker komma ihåg så långt bak i tiden, före elhybrid, allt det här blåste upp, så stod det att inom ÅHS så ska man ju se över organisationen för att få den effektivare, eftersom det verkar finnas, i alla fall för mig finns det oklarheter att hur ser organisationen ut, eftersom det nämns så ofta att man måste över organisationen. Hur många chefer har de? Behövs alla chefer? Och behövs det mer folk liksom inom själva vården då än chefer? Så där kanske det finns någonting att titta på, men det gör man ju inte Nej, det, i en handvändning. Nej,
det är ju just det, det tar ju tid. Och sen, jag menar, ska du ändra en kultur också, vilket det handlar om, så då pratar vi ju en och en halv, två år innan vi har en kulturförändring i de här organisationerna.
Men ser vi på OHS några år tillbaka, så, dels så har ju kostnadsutvecklingen varit ganska brant uppåt, men de har ju också genomgått en pandemi. Exakt hur det har påverkat ekonomin tycker jag är lite svårt att se, eftersom man har kompenserats från finländskt håll också för många av pandemikostnaderna, eller mycket av pandemikostnaderna. Men före pandemin så fanns ju dels besparingskrav, men sen också framförallt så var det som var lite mer utarbetat var väl det här liksom målsättningen man gick in för att kostnaderna inte skulle öka med mer än 1% per år. För man insåg att löneökningar och medicinprisutveckling och sånt, det går ju liksom inte att påverka för OHS. Och man kan inte spara hur mycket som helst samtidigt, för då kommer det att påverka vården, så att säga. Och det är väl någonstans dit man måste komma tillbaka, just att få ett grepp om kostnadsökningarna.
Mm. Nej, men det är också öka inkomsterna talas det om. Det är ju inte så att man måste spara in, man ska bara minska vad det nu heter. Mm. Så man kan öka inkomsterna också om man vill på något sätt lösa det. Men hur, då handlar det för OHS del, då blir ju kanske vården dyrare för gemene man. Mm. Jag vet inte vad man, om sjukhuset har, eller OHS överlag har möjlighet att sälja någon expertis någonstans.
Nej, men den där är ju intressant, för den där diskuteras ju väldigt lite på Åland, och den där är ju politiskt väldigt svår att dra. Men tittar man på siffrorna så är det ju så att i relation till kostnaderna så är Åland, så betalar vi inte tillräckligt jämfört med andra regioner. Utan på Åland skulle vi behöva betala betydligt mer när vi går till läkaren än vad vi gör idag, för att man skulle få den här självfinansieringsgraden upp då i verksamheten. Så på det sättet har vi det mycket bättre än andra regioner. Men det här är ju den här guldkanten som vi kanske haft tidigare, men som vi inte kommer att ha framledes. Men den kommer ju att drabba den sjuke och sjuka.
Där skulle man ju kunna säga, då, om man liksom bara tänker öppet på de olika möjligheterna, att jag menar, antingen så tar du utav de sjuka via en höjd avgift när du går till läkaren, eller via ett högre kostnadstak. Men det kommer ju att drabba de som är mest sjuka. Mm. Det andra är att du kan ta det via skatten, eller alltså via de gemensamma medlen.
Ja, det är ju en omfördelning då inom landskapsregeringen på det sättet. Att då måste ju inbesparingarna komma någon annan ställen. Och det är väl det här vi håller på nött nu. Jag känner det som en apa sedan 5 år tillbaka här. Att det här kommer att slå mot det som vi verkligen inte vill. Det vill säga vård, skola, omsorg. Mm. Och vi börjar närma oss det där nu. Att det är där som inbesparingarna kommer. Fast det finns andra inbesparingar som vi skulle kunna göra. Men man får inte ända nu vagnen.
Innan vi glider från OHS-inbesparingen. En del i det här tycker jag är intressant. Eftersom regeringen nu är uppbyggd av Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna är ju kanske inte rikskända för att vilja spara på vården. Om vi uttrycker oss snällt då. Medans det kanske har hört lite mer att även OHS måste dra åt svångremmen från andra håll. Men det ska utses en ny OHS-styrelse. Det är det jag tycker kommer att bli intressant att se. För ett namn som nämns ständigt i den diskussionen är ju Mogens Lindén, eftersom Socialdemokraterna, traditionellt så är det ju samma parti som har socialministerposten som har ordförandeposten i OHS. Den gamla stjärnläkaren, om vi får kalla honom så, står ju till vänster i sitt parti, får man väl säga. Och det känns kanske inte som att han är den som viftar allra mest med inbesparingsflaggorna. Så hur kommer det där att gå? Det tycker jag skulle vara lite intressant om det.
Ja, Nina hade ju en intervju där.
Ja, jag tänkte ju säga att det som det lät då på socialministern Arsim Sekai, så lutar det ju mer åt att man försöker få till en professionell styrelse. Visserligen Mogens Lindén är professionell i det här sammanhanget, men att det liksom inte är hugget i sten längre att det måste vara en socialdemokrat bara för att ministern är socialdemokrat. Att man försöker få OHS nu till en semiprofessionell styrelse som inte bara styrs av politik utan också sakkunskap. Och det tror jag kan vara ett intressant steg om man får in bra namn i styrelsen som kan utveckla verksamheten, som inte sitter fast i någon partibok eller liksom vad man har lovat. Det är någon som ser helheten. Mm. Ja, men, det är kanske det som behövs, att OHS behöver moderniseras.
Ja, definitivt, jag håller med dig till fullo där, och jag tycker det är väldigt bra att man har gått in för den här modellen, så får vi se vad resultatet blir. Men jag skriver det på ledarplats tidigare också, att vi behöver inte fler politiker i en styrelse för OHS, utan vi behöver kunnande, vi behöver sjukvårdskunnande, vi behöver organisationskunnande, vi behöver ekonomisk kunnande, vi behöver juridisk kunnande. Alltså det är de expertisen som behövs dit för att kunna ställa de relevanta frågorna och vara ett bollplank och ett utmanande bollplank mot ledningen. Det är så det måste vara.
Det jag kan tycka är lite märkligt om man ser på styrelserna under årens lopp är att det verkar ju inte som att det är en huggsexa i partierna om att få de där platserna, eftersom i många styrelser så är det lagtingsledamöter som sätter sig. Men i OHS styrelse så brukar det bara vara en eller två utav ledamöterna som är lagtingsledamöter, och sen hittar man andra i partiet. Jag menar inte att racka ner på dem, men det brukar ju ofta vara de som är i lagtinget och som tillhör liksom toppen inom partiet också. Men det verkar ju inte som att man vill sitta i OHS styrelse av någon anledning. Det kan ju också vara så att den operativa ledningen har väldigt mycket makt inom OHS, och att styrelsen kanske inte är så viktig.
Det blir ju så per automatik, eftersom sakkunskapen ligger hos den operativa ledningen. Mm. Därför är det ju viktigt att man ska ha en professionell eller semiprofessionell styrelse.
Som kan bidra med någonting.
Och utmana.
Ja, att det inte handlar om liksom att jag ställde upp i valet och även om jag inte kom in i lagtinget så belönas jag med den här styrelseplatsen. Utan inte en så viktig roll som OHS-styrelseledamot. För där behöver vi moderniseras. Jag vet när jag intervjuade, vad är hennes titel nu då? Sjukhusdirektör Jeanette Pajonen.
Sjukvårdsdirektör
Jeanette Pajonen i ett skede om OHS-kostnaderna. Så sa hon ju att det är liksom, vad är Åland beredd att betala för? Att vi får den vård som politikerna anser att vi behöver och det vi är beredda att betala för.
Mm. Det är väl just den diskussion som vi har efterlyst, inte bara inom sjukvården utan inom hela det offentliga Åland, att man måste diskutera vad ska vi göra, vad är viktigast, vad är mindre viktigt och vad är oviktigt.
Mm. Och sen också huret, för jag tycker att det glömmer man bort ofta i det offentliga, och jag har själv jobbat i det offentliga och där blev det ofta sådär, ja men vi har de här pengarna och vi måste göra det här. Ja men hur gör vi det? Om vi gör saker, vi kan göra saker på olika sätt, nå samma resultat men till lägre eller högre kostnad. Så det, och där tror jag just den här bollplanken är otroligt viktigt.
Jag tyckte det var ändå, jag återvänt till det här ett par gånger, ursäkta. Men i vår ministerintervju med Mats Perma, finansministern, så sa ju han att under i år då, med den här omställningsbudgeten som ska komma här i mars-april, så sa han att där blir det nog bara osthyvel, men sen måste det liksom sparas på riktigt, och då måste man överväga vilka verksamheter man ska ha. Och jag tycker att det känns ju ändå som att det finns en ingång för det politiska där, att faktiskt börja ifrågasätta sin egen verksamhet. Vad är det vi måste göra? Vad är det vi kan göra? Och vad är det vi inte borde göra? För den genomgången, det känns som att det har varit väldigt, väldigt mycket hyvlande hit och dit genom åren. När det har behövts.
Hyvlande, man har inte kommit dit heller tycker jag.
Lite sandpapprande på hörnen.
Men i bästa fall.
Hur hemskt den låter, men där kanske också man måste som ledare av olika slag, chef eller minister eller politiker, man måste vara modigare. Mm. Man måste kunna sätta ner foten, peka med hela handen och säga att vi har inte råd att fortsätta så här. Det spelar ingen roll att ni har gjort så här i 20 år och vill fortsätta och tycker att jag är en jobbig chef som säger det här, men det här, vi måste göra det här på ett annat sätt.
Och det är väl skillnaden tycker jag mellan det offentliga och det privata, för att i det privata så tvingas du göra det som chef hela tiden, för att går inte budgeten ihop då går ju företaget i konken.
Ja, herregud, vad Daniel tvingar oss att göra saker hela tiden.
Men i det offentliga så finns ju inte den liksom, det hotet hängandes över verksamheten. Utan...
Nej, men det kommer ju bli så nu att vi har ju kommit så pass långt att jag menar, för i hela den här ekvationen måste vi ju lägga in den här lilla delen också som kallas demografi. Att vi blir mycket äldre. Och med att vi blir äldre så blir vi också med flera som behöver vård. Så vi får ju färre som kan bekosta vården. Så att vi har en väldigt stor utmaning framför oss.
Jag tror att vi kommer få återvända till det här både när omställningsbudgeten kommer och när ramen då för
kostnadstaket
för kommande budgetår presenteras.
Ja, där behöver ju landskapsregeringen peka med hela handen att det här är kostnadstaket.
Ja, det är ju jättespännande.
Hur mycket Bambi-ögon man kanske ändå får. Men,
ja, det kommer bli spännande om de tar sig an uppgiften eller hur de tar sig an, för de ska ju ta sig an den.
Ja, det känns som ekonomiskt offentligt så känns det som en av de mer spännande vårarna som ligger framför oss faktiskt. Mm. Om det är tufft ekonomiskt i den offentliga världen så regnar det manna från himlen i andra sfärer. Bankerna gräver guld, rederierna går bra, utdelningarna är stora. Men jag har en känsla av att irritationen också finns där i samhället över att det inte kommer kunderna till del. Hur ser ni på det där? Jag menar, bankerna noterar ju väldigt höga vinster och kommer att ha höga utdelningar under våren. Men räntorna har ju släpat efter på inlåning. Avgifterna upplever många som höga. Vi fick ett väldigt fint resultat från Viking Line som ska dela ut mycket i dividend också, men många är irriterade på att Kapellskärstrafiken inte har återuppstått och så vidare. Finns det liksom risk för en splittring i samhället eller vad man ska säga, om man kanske lite väl drastiskt, men förstår ni att det finns en spricka i hur vanligt folk ser på det här och hur det kanske uppfattas utav de som är involverade i affären så att säga.
Jag måste börja med att säga att det finns väldigt många företag som har det väldigt utmanande också.
För absolut.
Så att det,
men
det
där faktiskt kan det ju också finnas en irritation.
Jo, absolut. Den hör man om lite nu då, ja. Nej, men jag tror att alltså rent juridiskt, aktiebolag ska göra största möjliga vinst. Det finns ingenting annat. Och de har inte något samhällsansvar på det sättet.
Däremot, men du kan ju också mäta framgång i goodwill till exempel.
Det kan du förvisso göra, men framförallt så kanske du måste agera på marknaden på ett sätt så att du blir långvarig på marknaden. Mm. För då har du också långvariga vinster förhoppningsvis att hämta hem om du spelar korten rätt. Jag tror att problemen just med bankerna, det är ju inte det bara på Åland kritiken kommer där, utan det är ju runt om egentligen och i Norden är främst har det varit. Och vi behöver starka banker, det är inget snack om det. Vi vet alla hur illa det kan gå om bankerna går dåligt. Men det finns nog en problematik där i att kanske inte just så mycket att man gör stora vinster, men att många kunder upplever det som svårt att byta bank, att röra sig mellan banker. Så den här marknadsekonomin fungerar inte riktigt i banksektorn på det sättet att det är utbud och efterfrågan på det. Utan det är som de sa på P1 här en morgon när det var en diskussion mellan jag tror det var Swedbank som var närvarande och så var det någon tyckare i vanlig ordning som blev ganska hett där innan det var färdigt, för de kom på, de ställde frågan, ja men om det är lättare för en svensk att byta partner och skilja sig, eller man byter partner oftare än man byter bank, har vi inte en utmaning då? Det var den retoriska frågan. Och det ligger väl någonting i det, va?
Men så är det svårt att byta bank? Har någon av er erfarenhet av att det är svårt att byta bank?
Det beror väl helt på situationen, men har du ett antal lån och sådär så krånglar det ju till då, och det blir kostnader när du ska
lite
lösa
placeringar och lite som pensionsförsäkringar och det nu kan vara allt möjligt.
Okej, jag har sällan aldrig bytt bank. Men det jag måste säga som en vanlig människa som nyttjar rederierna och bankerna utan att äga någonting i dem. Det, när det kommer såna här glädjenyheter då att det har gått jättebra. Det skulle inte vara helt fel om man samtidigt skulle meddela då att eftersom det har gått så bra så nu får alla våra kunder, jag menar, det kan vara vad som helst för liten skitgrej, men liksom att man visar kunderna också att de är viktiga. För det är ju kunderna som skrapar ihop vinsten till banken eller rederiet som gör att de kan dela ut dividender till sina ägare. Så liksom ett litet tack till kunderna. Jag vet inte om jag får göra reklam här, men jag kan säga att min bank...
Du är inte kvar på Ålands roll.
nej, min bank får mig... De kanske... pissa mig rakt i öga, men de får mig att känna mig värdefull när de höjer bonusen, nu sa jag vilken bank det var, och liksom nu får du ränta på ditt konto igen och såna här grejer, för att det har gått så bra för oss. Då känner jag så här, wow, då känner jag mig lojal mot den banken, för att jag behöver inte bara läsa att det går bra för dem, jag som kund får också utnyttja det. Och jag tror det är väldigt viktigt för att det inte ska bli den här bitterheten.
Nej, och sen finns det ju möjligheten, tänker jag, att det finns ju alla möjligheter för var och en av oss att bli även ägare av de här och ta del av det också. För vi ska komma ihåg också att, jag menar, de här vinsterna som Ålandsbanken och Viking Line gör nu då, de kommer ju direkt ut till det åländska samhället, och det är väldigt mycket pengar som de delar ut i dividend. Men det är ju klart att kunden ofta upplever det här och nu i situationen, så är det bättre att få någonting nu än någonting på konto sen.
Ja, och så kanske inte alla har råd att köpa aktier heller, ja, även om man reser med rederierna eller har pengar.
Vad kostar en aktie Viking Line? 17 euro.
Ja, det är 17 euro kan vara mycket.
Ja, men det är ju inte, det är långt ifrån alla som har aktier.
Jo, jo, ja. Nej, men det är så. Men jag menar att det finns, det, jag tror också att man kan resonera i den bemärkelsen.
När det gäller Viking Line så är det väl den andra frågan. Den som har, liksom har pågått egentligen ända sedan Rosella såldes, kring trafiken kontra skatteundantaget och dess negativa konsekvenser och så här. När en sån här nyhet kommer om att Viking Line gör ett väldigt bra resultat ändå, så att säga, eller tack vare kanske snarare att kapellskärstrafiken inte finns. Finns det risk att det blir liksom nytt, vad heter det? Nytt bränsle på elden där, i den diskussion som kanske har liksom falnat lite grann här under vintern då, kring om vi ska säga upp skatteundantaget eller inte.
Mm, jag tycker man ser den att den kommer lite, den börjar spöka igen. Alltså. Mm. Och jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, att jag tror att nu har ju förvisso rederierna gått in där och sponsrar ett skattegränskontor, eller vad vi nu ska kalla det, med två resurser på Ålands näringsliv som ska underlätta. Men vi har en problematik i det åländska samhället att växer sig den där rörelsen för stark, att det finns individer som upplever att de inte, att liksom man får bara massa bekymmer med skattegränsen om det går inte att ta sig härifrån, vilket är sanning med modifikation om vi ser på turlistorna. Men den är farlig, den utvecklingen, och det är samma sak med bankerna också, om det blir liksom så att det blir, vinsterna blir för stora, samtidigt som jag har svårt, eller jag, men många kanske har svårt att betala lån och liknande med höga elräkningar och räntor som stiger och liknande. Då blir det, alltså det odlar ju skiljelinjer i samhället, och det kanske inte är det vi behöver ha som mest för tillfället heller, utan man behöver nog vara åtminstone vaken på den här problematiken hos företagen. Sen som sagt är det inte deras huvudsakliga uppgift. Nej, utan de ska tjäna pengar.
Ja, men det handlar om goodwill. Men det ska vi också komma ihåg, att när det går bra, och det har vi diskuterat här tidigare, när det går bra för de åländska företagen så är det bra för det åländska samhället.
Absolut.
Det kommer in samfundsskatter som sen...
Och jobb.
Och jobb, ja, jobb och som sen finansierar då vård, skola, omsorg. Som vi...
Så man ska passa sig för att säga just det där med jaha, det, man får ingen kapellskärslinje, man får ingen ränta på pengarna. Så man titta vad det ger samhället som helhet.
Men debatten finns ju där.
Debatten finns där, men den är ganska populistisk och den är ganska på låg nivå. Samhället är ganska mycket mer komplext än bara en dividend, om vi säger så.
Jo, men jag tror ändå det är en viktig diskussion, för att klyftorna ökar i samhället. Mm. Det vet vi alla tre. Och därför är det viktigt, tycker jag, också för de här företagens goodwill att de kan tänka på sina kunder. Liksom, att det finns en liten så här guldkant som man kan ge kunden. Nu går det bra för oss. Som sagt var, antingen har min bank totalt lurat mig eller så är de faktiskt kundvänliga.
Det, på något vis så blir det ju också en signal om att vi är faktiskt lokala. Vi förstår den lokala situationen och våra kunders situation.
Mm.
Om man liksom uppmärksammar det på något sätt.
Jo, hitta alternativa lösningar. Kan man göra olika kostnadsnivåer på lösningar och lite sådana här saker. Det finns ju allt möjligt man kan göra som företag också för att mota olägen in på den här. Men framförallt så behöver man väl vara medveten om det. Jag tror det att det är så lätt att sitta i sin bubbla, oavsett om man sitter på en bank eller på en tidning, så sitter man i sin bubbla ganska lätt om man inte passar sig. Så det är ofta så, och det är bara mänskligt. Så att vara medveten om vad som för sig går ut där ute, så det inte kommer som en överraskning mitt i allt sen.
Man kan bjuda på kaffe och tårta.
Absolut.
Alla våra kunder är välkomna in idag på kaffe och tårta för att fira vårt goda resultat.
Och min bank brukar bjuda lite på sådana här kaffe och tårta faktiskt.
Bara för att vara tydlig här nu så bjuds alltså inte på kaffe och tårta på Ålandstidningen idag lördag.
Inte idag.
Nej, men vi brukar väl ha för våra kunder.
Ja, men för vi upplever det ju som väldigt viktigt. Och jag vet att min bank har bjudit mina barn på bio här nyligen. Så nu ges det ju också. Mm. Det finns ett sätt att försöka ge tillbaka. Så, men det är lätt att stirra sig blind på den där räntan till exempel.
Huruvida Anna-Maja Henriksson lever i en bubbla eller inte låter väl vara osagt. Men hon har ju hamnat lite grann i skottgluggen för sina uttalanden kring sitt eget partiledarskap i Svenska Folkpartiet. Där hon har sagt att om hon blir invald i EU-parlamentet så avgår hon som ordförande och då måste man hålla en extra, ett extra, heter det landsmöte inom Svenska Folkpartiet.
Keine Ahnung.
Nej, det heter väl
årsmöte eller
partimöte.
Man måste kalla ihop partiet i alla fall och välja en ny partiledare. Men däremot så verkar det lite oklart om hon inte blir invald, om hon sitter kvar eller inte. Hon säger till Svenska Yle, ifall jag blir invald i EU-parlamentet kommer jag ta emot platsen. Det betyder också att jag ser att det då blir aktuellt med en extra partidag på hösten för att välja en ny partiordförande. Vad som händer ifall jag inte blir invald är en sak som jag tar ställning till då vi har ett valresultat den 9/6/2024. Jag kan ju tycka att det här kanske inte är jättesnällt mot partiet och liksom sådär att...
Jag
får se om vi har en partiordförande efter 9 juni.
Ja, jag får se vad jag vill göra.
Ja, alltså det känns som SFP. Det har gått lite ut för nu sen senaste riksdagsvalet, känner jag för dem, sen de gick med i regeringen. Och jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som Anna-Maja Henriksson kanske borde komma till insikt att det ändå är dags att börja fundera på att avgå.
Att det behövs ett nytt ledarskap.
Ja.
Ja, jag tror det också, för att inte ros hon marknaden som Ålands minister heller, om vi kommer ihåg. Och det finns ganska stor kritik inom partiet, vad jag hör.
Mm.
Sen kan man ju alltid, det är väl den vanliga striden om det ska vara någon från Nyland eller Åboland eller om det ska vara någon från Österbotten. Men det finns nog en sån dimension i det här också, att man är trött på henne. Och det spekuleras ju om en kupp också. Att det ska komma en kupp inom partiet. Och de hade väl de sämsta opinionssiffrorna på åratal.
Eftersom sådana här affärer kan utvecklas väldigt snabbt så ska vi säga att vi spelar in det här på fredag förmiddag.
Ja.
Podden kommer ut på lördag morgon. Mm. Så om hon har avgått när du lyssnar på det här så är det inte vårt fel.
Nej. Då kan du ta fast forward eller hur du gör för att slippa lyssna på oss.
Men det har ju varit, jag menar det är ju ingen snack när man bestämde sig för att gå in i den här regeringen och sitta med samfinländarna i regering. Så var det uppslitande för partiet och det var en hel del som lämnade. Opinionssiffrorna ser inte bra ut. Det senaste har jag för mig var 3,4%. Ett valresultat låg väl runt 5,5-6 någonstans där. Så det är ju snudd på en halvering av stödet sen valet. Och jag tycker att det är väldigt konstigt att en partiordförande säger att om jag får ett nytt jobb, då lämnar jag.
Men den är väldigt...
Annars så kanske jag sitter kvar. Det känns ju som man är lite egenmäktig. Då,
exakt.
Att det är jag som bestämmer om jag är partiordförande.
Är jag viktigare än väljarna och partiet? Det borde man inte vara.
Jag tycker att vi som har följt med nyhetsrapporteringen här på Åland så vet ju att det är bättre att gå i tid än att inte göra det. Och kanske Anna-Maja Henriksson behöver börja fundera på att ren, liksom, för att gå med äran i behåll, att hon ren nu börjar fundera på att avgå. Och inte komma med sådana här uttalanden eftersom partiet är svajigt. Och det ledarskap är oftast då som får ta skulden för det. Och då är det ju bra att avgå innan det blir dramatik kring det.
Ja, men liksom. Jag tycker det är så väldigt konstigt resonerat med den här Europaparlamentsplatsen också. Hon som ledare måste ju tro på att de tar en plats. Och därför ställer hon sig till förfogande för det. Och avsäger sig ordförandeskapet. Det är ju det enda riktiga på något sätt. Nu blir ju på något sätt förvärvsinkomsten viktigare än positionen.
Mm.
Och nyttan man vill göra.
På något vis så hamnar ju hela partiet i limbo och när man dessutom har varit lite grann i skugga för det känns ju som Svenska Folkpartiets roll i den finländska politiken under den här mandatperioden hittills har varit mer undanskymd än vad den var under den förra mandatperioden.
Ja, man valde att inte ställa upp i presidentvalet med en egen kandidat också. Det är jättekonstigt.
Det känns som de är väldigt svaga nu och inte riktigt vet var de ska stå. Och där skulle man behöva hastigt vaska fram en stark ledare om man vill finnas kvar. Mm. En stark ledare som tar itu med det här och de här sårarna som finns inom partiet. Många som lämnade partiet då i samband med regeringsbildningen. Det är någon som behöver liksom, vad heter det? Resurrection, återuppståndelse.
Fan, vi är ju närmare oss påsk.
Jo.
SFP återuppstår i påsk. Alltså.
Ja. Ja, där hade vi en.
Vem ska de då gräva fram någon gammal ordförande?
Adler Kreutz.
Men han har ju inte varit i det. Jag tänkte återuppstå.
Ja, du tänkte återuppstå. Ja. Jaha, Elisabeth Rehn.
Ja.
Mm. Jag tror vi går vidare på den. Men vi stannar i Svensk Finland. Svenska Bonnier köper ytterligare ett mediehus i Svensk Finland. Efter att ha köpt KSF Media och Hufvudstadsbladet och deras tidningar så köper man nu HSS Media med Vasabladet och ett par andra tidningar i Österbottningen och
Sydösterbotten.
Tack. Det här, dels så är det ju på något sätt en revolution eftersom det har ju varit liksom den stora frågan inom media-ankdammen. Om de här två koncernerna borde höra ihop eller inte. Och nu kommer då stora svenska Bonnier och bara, japp, nu.
Smash
off. Ihop med ett bara. På mindre än ett år så händer det. Två frågor. Betyder det här att det inte längre finns konkurrens inom finlandssvensk media? Och två, står Ålandstidningen på tur?
Daniel.
Ja, var det jag som skulle svara på?
Står Ålandstidningen på tur?
Jag tror att vi kan börja med den första frågan. Alltså det blir ju någon slags likriktning. Det kommer det ju att bli i den finlandssvenska medievärlden. Det blir ju det av den enkla anledningen att det är så du måste få med ner kostnaderna helt enkelt. Och då kan du ju samnyttja både system och innehåll.
Ja, alltså
innan
jag,
det är färdigt.
Om jag har pratat med en som vet, kan sån här, Daniel.
Ja, berätta
Carl
då.
Gustav Lindén. Ja. Han sa att Bonnier News plan är ju liksom att stödfunktionerna enas man om de tekniska lösningarna. Men de driver ju hårt med det lokaljournalistiska. Så det här betyder att de enskilda redaktionerna får mer tid för journalistiken.
Absolut.
Och använda sig liksom av sin lokalkunskap. För de har märkt att lokaljournalistik säljer.
Absolut, men tittar du på alla de här lokala tidningarna runt om i Sverige finns det många element som är standardiserade som ser ut precis likadant i tidningen. Sen håller jag helt med Carl Gustav ut om det lokala innehållet och de är väldigt måna om det. Så redaktionerna kommer att finnas kvar. Men jag tänker sådana saker som utrikesblock, kultur, sport. Där har du säkert väldigt mycket att vinna när det gäller samordning.
Sen har du också de lite mer administrativa sidan. Om jag får kalla mitt jobb faktiskt. För. Men alltså redigeringen av tidningen är ofta liksom nav. Sen hela den administrativa, den riktigt administrativa.
Ekonomi, mycket av säljproduktion också.
Det som var KSF Media, alltså Hufvudstadsbladet, där flyttar man ju stora delar utav ekonomiadministrationen till Stockholm.
Mm.
Hela den delen.
Det
kommer helt säkert att bli så. Och det han också sa, att chefredaktörerna kommer få mer tid nu och frihet att satsa på det journalistiska innehållet. Så det var han ju inte direkt orolig för. Men där är skillnaden mellan KSF Media och HSS. Är ju att KSF Media gick ju dåligt. Det var ju konstsamfundet som pytsade in pengar där. Medan HSS, alltså det österbottniska stiftelsen då, var ju ekonomiskt hållbart. Så att där blir skillnaden också. Hur mycket kommer Bonnier News tillåta dem tidigare KSF-tidningarna att gå lite halvdåligt? Kommer man att jämna ut pengarna mellan de här två områdena? Så det kan ju vara intressant.
Det kan vara intressant att se. Men jag tror att man kommer nog samnyttja liksom produktion och mycket, mycket. Alltså det är ju väldigt mycket backend-funktioner som du kan samnyttja.
Vad är backend-funktioner?
Ja, men typ redaktionella system, videoproduktion, ja, hemsidor, allt det här.
Jo, liksom det sa går, han ju, att det här stödsystemen kommer.
Det går definitivt att göra.
Och, men jag menar, där är det ju också, i det som är Bonnier News då, som ju till stora delar består av det som tidigare var Mittmedia, eftersom Bonnier köpte Mittmedia med runt 30 titlar på ett bräde i Sverige. Där delar man ju liksom alla system, vilket ju vi sitter och tittar på själva också. Vi vet ju att det kostar skitmycket att byta ut redaktionella system, annonssystem och allt där. Det är dessutom svårt och det måste uppdateras hela tiden. Hemsidor, appar och allt sånt här som kommer. Det, har du liksom den där stordriften och du bara kan lägga till en produkt till. Det kostar ju pyttelite jämfört med att bygga den.
Ja, men tänk vad skönt att slippa tänka på sånt och få fokusera på journalistiken.
Alltså, okay.
Sitter du ofta och tänker på det?
Ja, då, varje gång jag ska försöka lägga ut någonting.
Du behöver inte vara orolig. Hörde du? Nej, men hörde du?
Ja, hörde du? Vad är det?
Nej, men jag tänker som så att alltså hela Bonnier Locals liksom affärsmodell handlar just om att få ner kostnader väldigt mycket, men ändå bibehålla det lokala. Men man ska komma ihåg också att på många ställen så är de ju ensamma som lokaltidning. Till exempel i Norrtälje så har de ingen konkurrens heller, och det ger ju också en annan dimension i det hela. Till exempel, men medan i Helsingfors så till exempel så har du ju ganska stor konkurrens, och skulle du gå sen också mot Åbo underrättelse och den delen i Åbo, så har de också ganska hård konkurrens, även om det nu må vara på det andra inhemska som det brukar heta, men konkurrensen finns där. Men sen är det det också att Bonnier Local också jobbar väldigt mycket med att sprida de lokala tidningarna längre ut geografiskt, det vill säga att de får ett större upptagningsområde. Och det ser man ju att redan, jag menar, Hufvudstadsbladet har ju etablerat ett kontor, men i alla fall har de en journalist i Åbo till exempel för att rapportera från vad som händer i Åbo hela tiden. Så jag tycker man ser tendenserna här.
Men jag tror att om man kan inte jämföra finlandssvenskar med svenskar rakt av. Finlandssvenskar tror jag är mer trogna prenumeranter till sin lokaltidning med tanke på språket.
Ja, så är det säkerligen, men om man tittar bara på Hufvudstadsbladets penetration på Åland och tittar på hur det var förr, bara för att om man tar på 80-talet så hade de en ganska stor upplaga på Åland. Den existerar ju inte på samma sätt på långa vägar i dagsläget.
Nej, men de har ju, måste vi ju erkänna, har tagit upp sig när det gäller åländska nyheter. Det är, väldigt ofta det kommer åländska nyheter.
Men sen har du affärsbiten också som du kan mer än vad vi kan om så, Daniel. Men jag kan ju tänka mig att om du har större delen av den svenskspråkiga mediasfären då, under ett och samma tak, så till exempel att vända sig mot nationella annonsörer.
Ja, men absolut.
Så blir det mycket enklare på samma sätt som de kan göra i Sverige, att du kan få liksom bilmärken från absolut. Stockholm till Kiruna.
Ja, men tänk nu bara, ta ett enkelt exempel då, om Visit Åland skulle vilja marknadsföra Åland. Liksom, då kontaktar du i Sverige och Finland, då kontaktar du Bonniers säljkontor och så får du ut i alla tidningar där och alla tidningar i Finland. Alltså du säljer mera bara på grund av att du säljer exponeringar i dagsläge. Så
det med en kontakt istället
med
för
en kontakt istället 35. För, ja, exakt. Så det är mycket sånt som finns där i bakgrunden också. Men sen också säljtaktiker och utbildningar och hela processerna. Det är nog väldigt mycket. Så jag tror att det här gynnar de finlandssvenska tidningarna. Jag blev lite överraskad att HSS såldes faktiskt, för att de har varit väldigt duktiga och är duktiga. Hufvudstadsbladet har ju brottats länge med dålig lönsamhet, så att där var det kanske mer naturligt på det sättet.
Blir det lite att de här svenskspråkiga stiftelserna nu renodlar sina verksamheter till att bli mer stödjefunktioner eller vad man ska säga, snarare än medieägare nu då?
Ja, KSF är ju kvar som hade de 49% i Hufvudstadsbladet, så de är ju kvar, men i HSS är man ju helt borta nu då. Det där blev det väl ett fullt köp om jag kommer ihåg rätt. Mm.
Men det som Carl Gustav Lindén också sa som är intressant är ju det här att Svenskfinland har klamrat sig fast i papperstidningen så pass länge, och det här är nu ett stort steg till ett mer digital satsning för de här. Så att Vi får väl se där, för svensk Finland har ju varit lite gammalmodigt på det viset.
Så är det, men däremot så skiljer ju, när jag tittar på det, så skiljer ju den åländska marknaden och svensk Finland och Sverige sig åt i, liksom, i paketering. Och här till exempel på Åland så är e-tidningen jättestor.
Ja, men det sa han också, ja, att Åland räknas inte in i det här ålderdomliga svensk Finland.
Nej, så är det. Och sen så, medan på svenska sidan sen, så är hemsidesprenumerationerna mycket större än vad de är här. Jag menar, vi lanserar ju våran i december först här. Så att
det låter ju lite som att det finns en fördröjning österut, så att säga. För man har ju sagt att e-tidningen är som liksom den här mellanlandningen innan det
på
blir
ett sätt, hemsidan. Men det beror lite på vilket skede man kom in också i lanseringen. För så är vi precis som i Norge. I Norge är e-tidningen också väldigt stor. Så på Åland och i Norge så hör vi...
Det kan vi ju förstå, vi som har tittat på norska hemsidor. Det går ju inte att läsa dem.
Man ser väl bokstäverna i alla fall.
Ja. Bara för att du inte förstår norska. Så.
Nej, där kan vi faktiskt rekommendera att gå in på norska tidningars hemsidor. Så ska ni få se något roligt.
Men jag hade ju en andra fråga där också. Du har försökt prata bort den i 10 minuter nu. Står Ålandstidningen på tur? Nu när Bonnier är ute med stora plånboken i Österled.
Nej, inte mig veterligen.
Tror du att det skulle vara möjligt för en koncern som Bonnier att köpa en åländsk tidning?
Ja, det tror jag väl definitivt. Men sen vilken inverkan det skulle ha på samhället som helhet.
Om de skulle köpa en, så skulle det bli väldigt konstig maktbalans.
Ja, och samtidigt så jag tänker också att det finns ju andra aspekter i det här också. Vi har hela den här... Vi skiljer ju oss ganska rejält mot de här Bonnier Local-företagen på det sättet. Ålandstidningen och även våra konkurrenter ska ju bevaka. Vi har ju en lagstiftningsmakt som vi har en ganska stor uppgift. Vi sitter ju inte och bevakar ett fullmäktige, så att säga, till exempel.
Nej, det är få 16. Som förstår hur stor uppgift jag har.
Vi bevakar 16 fullmäktige.
Vi bevakar 16 fullmäktige plus kommunalförbund.
Ja, och ett lagting och en landskapsregering.
Ja, vi får väl säkerligen återkomma när Peter Wolodarski och Bonnier kommer hit med stora plånboken också. Då, så.
Jag tyckte så honom här.
Ja, ni kan väl säga till.
Vi säger till.
Det är därför de där persiennerna till fönstret i ditt rum är så fördragna hela tiden.
Ja, men jag är ju släcker så jag ligger och sover där. Så.
Ja, precis. Det var det.
Hörrni, jag tror att vi drar ett streck i debatten här.
Ja, Jonas och jag måste börja jobba. Vi nu.
Ja, precis. Du ska väl ta lunchtuppluren här nu. Så. Det blir nog bra. Vi återkommer om en vecka igen och ser om det finns några nya nyheter och nya ägare till podden då eller inte. Tills dess så hoppas vi att ni får en riktigt trevlig vecka. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.